Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej! Då var det dags igen. Och i den här veckans avsnitt av Sporthuset Spotlight möter Lasse Granqvist SVT Sports Mats Nyström. Eller ska vi kalla honom Mr. Sportspegel? Med erfarenhet och trygghet leder han oss genom veckans höjdpunkt på söndagarna. Det här är Sporthuset Spotlight med Mats Nyström.
Välkomna till Sporthuset Spotlight. Välkommen Mats Nyström.
Tack.
Är du Mr. Sportspegeln?
Det vill jag inte påstå att det
är. Men hur många du har kört? Har du räknat?
Sitter vi här idag så är det väl snart 440 sportspeglar.
Okej, okay. Då säger jag välkommen Mats Nyström, Mr. Sportspegeln.
Okej då.
Vi sitter på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget och träffade David Wiklund som ju är manager här. Och då fick du berätta att de här kvarteren känner du ganska bra till. Fast du vågade dig aldrig ner så långt som till själva Norra Bantorget, berätta.
Man hade sina gränser när man växte upp i Vasastan. Back in the days, vi snackar 70-tal, 80-tal och även 90-tal faktiskt. Och många som ser Vasastan idag ser ju att oj, det var en fin bilpark här. Det är alla möjliga och lägenheterna kostar enormt mycket. Och det är möjligt att utan att ha för dem att det är ett speciellt klientel som möjligen har råd med detta. Så var det dock inte när jag växte upp. Utan då var det rätt rough i Vasastan. Och ja, det var inte alls samma... Man kan säga att det var inte riktigt den här nivån som det är här. Men vi hade jäkligt kul, vi som bodde här då. Och busade omkring här i Vasastan. Spelade fotboll nere i Vasaparken. Spelade fotboll i Sveaplan. Busade runt på gatorna, på nätterna och sådär.
Vad bestod busen av?
Nej, det var väl inte så farligt till en början. Men,
men vad blev det sen?
Nej, men sen var det ju mycket fester och sånt som man svängde runt här i olika våningar när föräldrarna var borta och sådär. Så att det kunde gå hett till ibland.
Delar av ditt umgänge, om jag uttrycker mig så, har ju gjort karriär inom annan bransch. Och när du säger så där så tänker jag ju på Seth Rydell, om jag säger så. Alltså, Seth Rydell är ju rollkaraktären i Johan Falk-filmerna, som jag tycker är vansinnigt bra, underhållande och så vidare och så vidare. Ni känner varandra, du och skådisen.
Ja, Jens, jag snackade med honom precis innan vi träffades här. Han skulle iväg också till ett annat hotell och snacka om sin nya film där han är med. Jag tror den heter Jakt faktiskt. Okay. Och jag ringde och trackade honom lite grann för att han hade varit med och förekommit i TikTok. Som ju kanske inte är jättevanligt för vår generation att delta i. Så att, nej, men Jens är ju en gammal kompis. Ja. Vi har ju känt varandra sedan vi var 14-15 år. Och sådär. Så att, ja.
Jens Hultén, är han lika barsk privat som
verkligen
han är?
Verkligen
inte. Det hade varit en överraskning om du sagt ja.
Jag ska inte gå in i hans persona, men han är inte alls lika tuff som han kan framstå som i de här Seth Rydell-filmerna. Mycket idrottsintresserad ska jag säga.
Okay.
Väldigt. Det är mycket sådär fotboll och grejer. Vi snackar om olika saker. Och vi har ju samma ålder så att vi har samma referensramar bakåt och sådär.
Men alltså, du har ju en, har jag förstått, ådra åt det sceniska hållet, om jag uttrycker mig på det sättet. Du sökte till scenskolan.
Lasse, jag brukar säga så här att, och det har man ju funderat, varför blev det som det blev? Jo, jag skulle kunna säga att jag står på tre ben egentligen. Uppvuxen i en journalistfamilj, pappa journalist på Aftonbladet, kommunalreporter. Vi hade Aftonbladets redaktion sittande hemma i vardagsrummet rätt ofta.
Var det rökigt?
Det var väldigt rökigt, ja. Och det var ganska mycket mer än vatten i glasen. Och jag växte upp i det där. Det kan låta lite ruggigt sådär, kanske. Men de här gubbarna, det var ju en annan kultur på tidningar och på tv och radio också då. Det, om man talar klarspråk, det krökades ganska friskt. Mm. Mm. Och det där, men de kom upp till oss, de här gubbarna, och de var ju frånskilda, och väldigt många av dem trillade av pinnen innan de hade fyllt 50-55. Men då låg man ju och hörde på det här snacket på kvällarna och sådär. Det spelades jazzskivor och det talades journalistik. Så att det där blev någonting, och man blev ju... Jag var inte speciellt bra i skolan, men jag var duktig på samhällskunskap, historia och alla de här humanistiska
ämnena. För du hade det liksom i vardagsrummet, ja, hemma på något
sätt. Man sög åt sig av allt det här snacket. Och det kunde handla om politik och sport och kultur, vad du vill. Uh-huh. Så det är ett ben som man liksom haft med sig. Och sen sportintresset, givetvis.
Var det uppe i Vasa? Var det AIK som gällde i Vasastan, eller?
Det var ett lag som höll till i Solna, ja. Jag har varit lite försiktig med att avslöja saker. Men jag hade...
Nej, men Vasastan är ju så nära Solna. Ja, för den som inte är i området ska vi veta att det är ju bara i princip Solnabron emellan. Ju.
Man tog 515 ifrån Norrtull.
Ja. Vi kallade den för Fyll 15, faktiskt.
Fyll 15, ja, precis. Det kommer jag ihåg faktiskt.
Eller hur?
Idag när man pratar om hur det går till på läktarna. Hur, när man var som grabb och var en... 10, 11, 12, 13 år. Hur jäkla rädd man var på bussen. Ja. Där det dök upp någon sån här som var i 55-årsåldern i kostym och slips som var lite lätt överförfriskad. Tyckte man var rätt ruggigt. Alltså. Ja. Oj, oj, det var en jävla typ det där. Nej, men då tog man bussen ut dit och kollade på AIK företrädesvis. Men även på andra. Jag kunde gå på Djurgårdsmatch och Hammarbymatch för man var intresserad av fotboll. Man hade ju liksom, i AIK var det ju bröderna Lebak och sådär, i Hammarby var det Kenta Olsson, och i Djurgården så var det sådana här som Björn Alkeby och andra figurer. Liksom. Så att, ja.
Det var inte riktigt samma intresse runt matcherna, det var lätt att få biljett.
Det var lätt att få biljett och sådär, så var det.
Det var ju kontant vid entrén faktiskt.
Ja, exakt. Nej, men, så det var journalistik och sport.
Och den tredje?
Den tredje var ju liksom att man var ju klassens clown helt enkelt.
Asså?
Och ja, men jag tyckte om att härma Bengt Bedrup på klassens timme.
Hur lät det?
Bengt Bedrup, välkommen till TV-sporten. Vi kör på nu med Sportspegeln. Så där snackade
just det,
han.
Just det.
Och,
klassisk programledare ska vi säga inom ramen för Sveriges Television.
Precis,
Sport.
Till de som är något yngre än vad vi är. Men så att det var ju liksom framträdande, sport och journalistik liksom. Och det tog väl ett tag innan jag förstod hur jag skulle kunna kombinera det där. Men... Så att jag lirade fotboll lite grann i AIK. Var väldigt, inte särskilt bra. Men var med på törn där.
Mittfältare eller?
Väldigt långsam högerback.
Det är ingen bra kombination.
Nej, det var inte det. Jag upptäckte det efter några år. Men sen, en av killarna som spelade, men han spelade ju första laget, jag spelade andra laget. Men jag har ju stött ihop med honom. Det var Björn Kindlund.
Mm.
Han har en bra karriär. Jag blev svensk mästare och allt detta. Men det var ju, min fotbollskarriär inte... Sen härjade jag runt i de här gärdsgårdsserierna tills jag var 40 faktiskt. Och sparkade omkring på. Det var ju mest grusplaner då. Och sådär. Men jag var lite tränare också. Jag gick lite tränarkurser och sånt där. Och tränade pojklag och höll på med detta. Så det har alltid funnits med fotbollen och varit en stor grej för mig. Så jag tittar fortfarande på ohälsosamt mycket fotboll på tv.
Men det är inte så dåligt.
Nej, det är kul. Nej, men och sen så gick det väl vidare då på olika sätt. Och jag... hade väl den här ådran med teatern helt enkelt. Och jag var faktiskt statist när Stockholms stadsteater låg precis här nere vid Norra Bantorget. Och lite annat. Och jag var med på Uffe Larssons teater, numera bortgången. Uffe var också idrottsintresserad för övrigt, ute i Täby. Och spelade lite roller, små roller och sånt där. Och,
hur fick du dem
uppdragen? Man med sitt intresse helt enkelt. Och lite andra grejer så där. Och så skulle du söka scenskolan och grejen var den att det är också en liten kul grej i det hela att jag var väl en 17-18 då jobbade jag på Hedvig Eleonoras skola.
Mm.
Och där nere samtidigt med mig i parklekstugan dit jag gick ibland. Mm. Där satt då Thomas Hansson.
Jaha.
Jämnårig med mig. Ja. Också 62.
Ja.
Då var han A-lagspelare i Djurgården.
Just det.
Högerback, slog inlägg mot Tommy Berggren och andra figurer. Aha. Och hade ju en lysande karriär framför sig. Jag tror till och med att han var med i U21-landslaget, i alla fall något av pojklandslagen. Aha. Och alla tänkte att Thomas, han kommer ju bli nästa högerback i landslaget. Aha. Absolut. Sen skildes våra vägar åt där och så vidare. Och jag försökte med teatern, jag sökte till scenskolan. Jag gick väl vidare några gånger och sådär. Men det är en ganska smal grej att komma in på och sådär. Och det var så. Och då, rätt vad det var, så la Thomas dojerna på hyllan väldigt tidigare. Och nu är han ju faktiskt sedan många, många år Dramatens skådespelare.
Ja.
Ja, det är lite sådär speciellt. Vi satt där i den där lilla kuren tillsammans liksom, och snackade och sådär.
Hade du velat hamna där? Alltså inte i kuren utan på Dramaten?
Ja, men alltså det är klart att det är väldigt dubbelt, måste jag säga. Eftersom jag har rätt många vänner som är skådespelare, så ser jag också avsidorna med detta. Jagande efter jobb, rätt osäker tillvaro. Du måste hela tiden jobba med dig själv på ett sätt som är, ja, som är tufft, helt enkelt. Men det är spännande, det måste jag medge. Men jag nöjer mig numera med att ibland vara rolig på vårkonferenserna på SVT Sport.
Är det fortfarande genom att härma Bengt Bedrup?
Nej, det är ingen längre som vet vem Bedrup är. För de flesta är ju 30 år nu på TV-sporten. Ja. Så att den håller inte den imitationen längre. Så att på den vägen var det. Och sen så småningom då, om man bara gör en lång historia kort, så var det så att jag började skriva lite artiklar för lokaltidningen Vi i Vasastan. Och då skrev jag ju företrädesvis om vårt eget fotbollslag som vi hade här. Som spelade
där du själv var och lira.
Där jag själv var och lira. Jag skickade in bilder på mig själv och sådär. Sen skrev jag om matcherna och sådär. Bra, va? Och sen rätt vad det var så fick jag erbjudande om att skriva för andra sådana här lokala tidningar. Det heter Huvudstadpress där. Och sen plötsligt upptäckte jag, fan, det här tjänar jag ju lite pengar på. Det blev någon slant här och där. Och jag jobbade parallellt som så här fritidsledare och elevassistent i skolor och sånt. Sen rätt vad det var så tänkte jag att, och det var väl på våren 87, så sa jag till farsan liksom att, kan inte du fixa jobb till mig på Aftonbladet? Nej, sa han.
Alltså,
ingen, nej, han var ingen nepotism, alltså. Han skulle inte liksom så här. Men han sa, det skickar runt lite andra ställen, sa han. Så då skickade jag och fick, över hela Sverige skickade artiklarna då. Fick jag 3 positiva svar. Fantastiskt.
Bra.
Eller hur? Norra Socialdemokraten.
Ja,
Östersundsposten och Radio Västerbotten. Gissa vad jag valde.
Du valde det som var närmast i resväg kanske.
Nej, jag valde där jag kan snacka. Radio Västerbotten.
Radio Västerbotten, du åkte upp. Och, var det i Umeå då? Eller var det,
var det, det var Umeå. Ja, vid älven. Jag hade aldrig varit längre högre upp än Sandviken tidigare. Så för mig så var det ju som att komma till Mars eller någonting sånt där. Och där checkade jag på allt och jag var där en hel sommar och gjorde allt. Allmän journalistik.
Det var som sommarjobb.
Ja, 10 veckor. Och sen så snurrade det vidare och sen så hade det varit någon som hade sagt till Radio Stockholm att den där kan ni använda till någonting. Och så var det Radio Stockholm med allt vad det innebär. Du hinner inte ställa några frågor, jag snackar så mycket.
Men hur funkade det med Vasastan-dialekten i Radio Västerbotten?
Inte bra, för att det kunde hända på morgonen när man körde morgonsändningen att Fredrik Burgman, som då var en högt buren kulturpersonlighet i Västerbotten, han ringde faktiskt på morgonen ibland och sa att du uttalar de här ortsnamnen helt fel.
Oj!
Men du har en helt okej röst så att du kan fortsätta sen.
Fick du någon krönika skriven?
Ja, som hackar det vet på jag det, inte. Nej, det var ju sommar rätt lugnt då. Björklöven hade för övrigt vunnit SM-guld på vårkanten där.
Ja, just det. Ja. De vann väl 87?
87.
Det var så,
ja,
just det. Ja, vad duktig jag hockey på den tiden. Ja. Men du, rösten var bra, sa de.
Ja, Bergman sa det.
Håller du med?
Det där måste ju andra bedöma. Men det är klart att det är ett hjälpmedel i den här branschen att ha en röst som inte stör allt för mycket. Men ja, men det kan man säga.
Men du, hur kom du till SVT då, via Radio Stockholm?
Oj. Lasse, hur lång tid har vi på oss egentligen? Radio Stockholm var ju en sten i det hela. Där var det ju för övrigt enormt många som sen blev ju tv-människor. Jag jobbade med Jens Torgraven som kom till TV4 sen. Pelle Törnberg var en av cheferna där. Han startade ju Strix så småningom. Anna Hedemo som då hette Olsson, hon har ju varit på SVT många år. Staffan Dopping var där också, som var en personlighet på TV. Hasse Gustafsson som också gick till Rapport sen och jobbade på Rapport länge. Gerd Rexed som satt och gjorde ett program tillsammans med en annan som var där, som hette Karsten Almqvist. Han blev ju vd sen för TV4. Alltså jag kan göra listan ännu längre. Harald Norbeli blev också SVT-chef. Alltså det där var en jävligt konstig grej, för att rätt var det, jag har säkert glömt någon.
Gata upp och gata ner eller gata något, upp heter Harald Norbelis.
Och så småningom så kommer du dit som är, blev den största stjärnan utav oss alla i den här generationen.
Ja, nu får du vara lugn. Tänk på att flera av dem kan lyssna.
Ja, men det får de göra. Men så att det var liksom en plantskola. Parallellt med det här så var det någon som sa, jag kände en annan kompis till mig som hade en släkting som höll på med då, hette Godmorgon Skandinavia, som sen blev Nordic Channel.
Ja.
Och då så fick jag komma dit.
Det är ju embryo till vad som är kanal 5.
Nordic Channel är grunden för det som just idag det. Är kanal 5.
Just det.
Så man kan säga så här att jag
fast kanske var konstellationer.
Jag har oerhört många nya ägarkonstellationer. Men ska man hårdra det hela så var jag Kanal 5:s första sportreporter.
Ja, men det är härligt att höra. Detta är ju en hommage till Tommy Åström som ju sporthusets redaktör och nästor som ju är där. Nu dock under amerikansk ledning med Discovery och Warner Brothers. Ja.
För att ta ner det hela lite grann ska man säga att det var en fullständig katastrof. För att där fick jag ju då kommentera ishockey och jag fattade ju ingenting. Ja, ishockey kanske jag kunde okej, va? Men att gå in då som tv-kommentator och komma direkt från gatan. Så att det här anbelangade ju en hel del kritik förstås.
Okej.
Okay. Ja, det gjorde det.
Och man, hur framfördes den? Det fanns ju inte sociala medier. Det var i tidningarna.
Ja, det var i tryck. Och de hade rätt i allt. Alltså. Okay. Jag var ju inte liksom jag var inte mogen för att göra det där. Men jag hakade på där helt enkelt. Sen så hände det en massa saker med den här kanalen och det var allt möjligt som hände. Och rätt vad det var så sa den dåvarande chefen, du kanske istället ska vara någon annanstans. Ska du inte pröva att gå söka upp TV-sporten? Då bjöd jag mig själv på lunch med Kjell Andersson och Hasse Bonnevier på Filmhuset.
Okay.
Där jag berättade om min egen förträfflighet.
Okej, okay, berätta. Berätta. Du ringde alltså. Kjell Andersson har ju gått i tiden, men han var ju biträdande redaktionschef på TV-sporten i många år. Och Hans Bonnevier som ju är en stark profilerad tv-karaktär.
Ja.
Chefskaraktär. Du ringde dem bara och sa, jag vill äta lunch med.
Ja,
det är ju inte någonting man direkt säger, ja visst. Och så,
nej,
man...
men jag gjorde det. Och då hade jag tagit med mig, det fanns några artiklar som var okej också man hade skrivit om det jag gjort. Så de tog jag med mig, de andra slängde jag i papperskorgen såklart. Och berättade om att, fan jag kan nog göra något här va. Jag var väldigt framåt kan man säga. Och jag vet att Kjell nämnde vid något tillfälle att du var inte speciellt ödmjuk. Nej, jag var nog inte det.
Okay.
Men framåt och trodde på det här och allt vad det var. Idag då, när jag ser alla de här influencer-grejerna och bloggarna och allt det där. Och Instagram och folk berättar om de käkar till frukost när de petar sig i näsan och såna här grejer. Va? Då kan jag känna att jag var nog ändå en junior i just de sammanhangen. Alltså.
Men hur hade du funkat om du skulle lansera dig via sociala medier idag då?
Ja, men jag har ju blivit äldre, så jag skulle aldrig göra det.
Okej, du har förstått nu
att... Ja, jag har fattat att Kjell lärde mig att det är bra att ha en lite annan... Jag ska bara tillägga det att Kjell har ju varit en enorm ledstjärna för alla oss som är i våran generation på TV-sporten. Väldigt bra journalistisk kompass som han lärde oss, alltså verkligen.
Mm. Högt hållen av mycket. Nästan alla som arbetar med honom.
Journalistisk kompass, omdöme, tid att prata med dig. För vi går ju alla igenom saker och ting i livet som inte är lika roliga som en bra fotbollsmatch.
Nej.
Där var han väldigt, väldigt bra med oss. Så att mycket, mycket saknad fortfarande.
Vad gjorde du då på SVT när du kom in? Du satte dig ju inte med Sportspegeln det första som hände.
Nej, det gjorde jag inte. Då var ju Sportspegeln någon form av helig graal. Det var ju ytterst få som fick ens vara redaktörer för Sportspegeln liksom. Nej, men jag var reporter och jag var också redaktör. Och det var så jag liksom med Arne och Christer Ulfbåge och Katarina Hultling och alla de här som var programledare. Då satt man ju och studerade dem och kollade hur de jobbade och allt det där. Det var en enorm skola alltså. Snappade upp varenda bisats alltså. Och de var ju bra allihopa. Bosse Hansson också. Men Arne var väl den som jag kände att wow, vilken snubba. Alltså, han improviserade ibland och liksom gjorde grejer som man tänkte, herregud, det skulle aldrig funka idag, för idag är det ju sekundpassning. Mm. Men sändningarna kunde bli jäkligt långa ibland. Va? Så han kom på grejer under resans gång.
Okay.
Och det där gillade jag och kände att han blev som programledare framförallt, så blev han en förebild. Jag prövade också att kommentera olika saker och så där, gjorde massa tv-puckar. Jag har kommenterat VM i fotboll och VM i hockey och OS och gjort allt möjligt. Men det, Lasse, är ju det svåraste i sporteter med det jobbet, tycker jag, att kommentera. Mm. Jag tyckte aldrig att jag blev tillräckligt bra för att jag skulle fortsätta kommentera, helt enkelt.
Vad fattades?
Jag tror att det var tajmingen, helt enkelt. För att när jag lyssnar på dig och på Chris och många andra och kanske och förebilden Arne då, att liksom det är liksom på något sätt ett mod i att hela tiden ligga lite före, att känna om du ska prata mycket eller lite. Nej, men där var det någonting som jag inte tyckte. Det var väl habilt emellan varven, men då kände jag att nej, vet du vad, det här kräver så otroligt mycket utav dig. Så att, och någonstans där, jag blev pappa också och allting, så kände jag så här, nej men ska jag utveckla det här, då måste jag åka till Örnsköldsvik, jag måste åka till, det hade jag gjort också, till Gävle, jag måste åka till Tjotaheiti och sova borta. Och då kände jag liksom, vänta nu, de här barnen som jag faktiskt har satt till den här världen, jag kommer inte bli en bra pappa liksom.
Okay.
Och det här är inte, jag kommer inte heller bli bäst på att kommentera. Då är det bättre att jag satsar på att bli en hygglig farsa, ungefär så. För att när du jobbar som programledare, då går du till jobbet och sen så är du där, visst det är sena kvällar, det är det. Men du vaknar i alla fall upp.
Du är alltid hemma vid.
Man är hemma när man vaknar.
Så du valde familjen före.
Ja, det låter ju så jävla storvulet.
Det är ju konsekvensen av resonemanget egentligen.
Ja.
Alltså att du valde att vara hemma i alla fall.
Fast sanningen är ju också det att hade man känt kanske att man hade en läggning för att kommentera, då är det ju möjligt att man hade valt det istället.
Så chantil
är jag ju inte. Utan det är ju många, det är så hela tiden i livet att man liksom kommer i situationer där man väljer med olika, det är en vågskål hela tiden med vad man gör. Men jag har inte ångrat beslutet.
När träffade du Diana?
87.
I samma sväng egentligen som, okej.
Okay. När jag kom tillbaka. Till
var hon inom ramen för journalistsvängen?
Inte det minsta. Och idrott,
vad skönt!
Ja, och idrott så kunde hon inte någonting om överhuvudtaget. Hade aldrig hållit på. Sen är det ju ett annat sidospår att sen när mina döttrar började spela handboll då blev hon plötsligt enormt idrottsengagerad.
Jaha, det var handbollsförälder.
Ja, visst. Jaha. Och inte bara det, utan hon var matchvärd och allt möjligt. Jaha, på A-lagets matcher. Då var det liksom bara det som gällde. Så att hon har egentligen varit med och hjälpt till mycket mer med tjejernas handboll än vad jag var.
Du var aldrig aktuell som matchspiker eller något sånt där?
Jo, det var jag ofta, men inte på A-lagets matcher, för där går ju en skarp gräns, va?
Ja.
För då blir jag ju på något sätt jävig i sammanhanget, i och med att man, men däremot så på ungdomsturneringar och sånt där så satt man ju jämt i det där spikerbåset och sådär, vilket var jäkligt kul.
Ja, det var lite, det var klassens clown, ja, möjligheten igen, att höras lite.
Han är med.
Ni har två vuxna döttrar. Hur vill du beskriva att du var som pappa eller är som pappa, men framförallt var under alla de här åren utav...
Men det måste ju man fråga dem om egentligen. Men det var ju mycket sport, va? Och sådär. Och ibland kanske man var den där farsan som var lite för på med olika saker. Men de kunde också brotta ner mig ganska bra, kan jag säga.
Okej, okay. Ja, tack. Hur då?
Nej, men de kunde väl liksom säga, nu är jag trötta på det liksom. Så. Och det är med all rätt.
Ja, okay.
Men det är kul, för vi har fortfarande mycket idrottsintresse tillsammans. Och en massa annat också, givetvis.
Mm. De bor kvar, ni bor ju i Nacka, men de är utflugna men bor kvar i 08-området.
Ja, det gör de. Absolut. Och vi har en enormt tät kontakt hela tiden. Det lånas bilar och det snackas om saker till höger och vänster. Så att det pågår fortfarande. Det kommer alltid att göra det, va? Så är det.
Du har fyllt 60. Du har fyllt 61 till och med
det.
Åldersnoja?
Ja, alltså både och på något sätt. Man måste liksom acceptera någonstans det man är i. Det är klart att det gör, det känns när man vaknar liksom. Det är en liten opererad höft och det är lite ont i knät och det är lite hit och dit och sånt där. Det är pinsamma smärtor egentligen när jag tänker på hur en del andra personer i min närhet tar det med andra sjukdomar som är betydligt besvärligare. Men det är klart att man upplever att tiden sätter sina spår och sådär. Sen är det en annan fascinerande sak också med det där med åldern. Du var ju också på Arne Hegerfors begravning.
Mm, vi sågs där, ja.
Vi sågs där. Och där var ju både du och jag kanske till och med bland de yngre faktiskt. Det var ju väldigt många före detta tv-sportare, ja, och andra artister och så som du och jag har vuxit upp med. Och så där. Och där var jag då i den kontexten. Jag satt och pratade mycket med Fredrik Belfrage som är en annan stor förebild till mig. Han är en fantastisk programledare.
Språkvårdare.
Ja, verkligen. Men journalist. Sen dagen efter, och de här personerna är ju födda på 40-talet och tidigt 50-tal. Och sen nästa dag så sitter jag och gör en sändning. Och då är producenten född 2002.
Mm.
Och jag tittar runt omkring mig och mina arbetskamrater. Och när jag försöker berätta om de här personerna som var på den här begravningen. Och jag berättar om Arne. Så lyssnar de snällt. Men de har ju ingen aning om vad jag pratar om överhuvudtaget. De här personerna har de inte upplevt eller jobbat med. Nej. Eller kommit i närheten av. Och då kände jag plötsligt att oj. Här är jag med en fot hos de som var mina idoler och de här veteranerna som fortfarande är med oss, tack och lov. Men jag har också liksom en fot i det här gänget som då är 30 och ibland, ja, de är 30 år yngre, ibland 35 år yngre.
Mm.
Det är en lite svindlande tanke att man rör sig, och man är fortfarande... Man får fortfarande lön.
Mm.
Och liksom man är mitt i allt det där och har både perspektiv back in the days, men man har också perspektiv mitt i it. Och sen får man ett nytt perspektiv med de här som är så här unga. Det är en lite svindlande känsla ibland.
Apropå det du pratar om. Vi visar alltid en bild och ber med dig i huvudrollen och ber dig reflektera över vad du ser, och jag plockar nu fram en bild härifrån SVT-tiden. Vem är det du med dig själv där?
Jesus Christ.
Berätta vad du ser.
Jag ser en betydligt yngre person än vad jag är nu. Och jag skulle gissa att det här kan nog vara en av mina första sportnyttsändningar faktiskt.
Mm. Mm. Du sitter i en... tydligt, jag skulle säga mossgrön. Nu glider vi över på en annan stark förebild för oss båda säkert, nämligen Bengt Grives berättarkonst, men han som refererade konståkning och hade så bra, men en mossgrön skjorta, men den är lite uppkavlad med, du ser lite modern ut.
Det var lite tuff, va? Där och så vidare, men jag kommer ihåg att han sa till mig att, och då var det nog på det sättet också, att man skulle faktiskt ha slips på som man ledde ett sportnytt eller en sportspegel, men då också på den tiden så sa man till mig att du måste ha slips på dig för du ser så jäkla ung ut. Du måste liksom öka din auktoritet. Och faktum är att Christer Ulfbåge under ganska många år kallade mig för Unge Nyström. Det är ingen som gör det längre, kan jag säga, på SVT Sport. Det är ingen. Men tack, Christer, för övrigt.
Ja, men det du pratar om här, nämligen att du är ju precis nu, upplever ju det du själv en gång var. Nämligen, du har ju de här unga kollegorna intill dig och de kommer ju. Du har ju gjort den här resan tillsammans med Sveriges Television under så vansinnigt många år. Mm. Hur var det att gå in? Detta är en bild som är över 30 år gammal.
Mm.
Hur var det att gå in som programledare i ett journalistiskt perspektiv, ett yrkesmässigt perspektiv, värderingsmässigt perspektiv då?
Det dröjde några år ändå. Jag kom i 91, så det dröjde några år. Men sen fick jag faktiskt vara programledare för fotbolls-VM 1994.
Mm.
Rätt vad det var, bara pang, rakt in i studion tillsammans med fantastiska Jane Björk. Va? Hon hade ju ändå lite rutin. Och jag var inte alls förberedd på det här. Alltså, det var, och det skrevs ju tidningen om vem fan är det där, och det är liksom, man var dålig och allt det där, och det kom i tryck och så vidare, och det var ju tuffa tag att ta det där, såklart. Man har en känslig själ liksom och sådär, men de som skrev, de gjorde väl sitt jobb. De hade som uppgift att bedöma folk och fä och så vidare. Men Och så är det ju. Jag brukar säga så här, varje gång du sticker ut näsan i teatersammanhang, filmsammanhang eller i tv-sammanhang och sånt där, då har du också gjort dig själv beredd på att du får räkna med att folk har en åsikt när du uppträder. De tankarna var ju såklart inte klara med då i mitten av 90-talet. Men det är någonting som har vuxit fram då. Och sen var det ju liksom, det var ju stora stjärnor då med Arne Hegerfors och Bosse Hansson och Christer Ulfbåge och Jane, Katarina Hutting och hela det gänget som var superetablerade. Och rätt var det så dyker en sån här pojkspoling upp liksom. Idag är det ju inte alls på samma sätt. Det är ju en helt annan... Alltså idag är det ju enormt många jätteduktiga unga personer på massor med kanaler. Både radio och tv och allt vad du vill. Och alla har bloggar och Instagram och podcastar. Så det är en helt annan... jag tror inte att... Men, och de är lite mer rustade för det här på något sätt. De som är unga idag. Men det var tuffa tag ibland. Samtidigt så är det väl kanske så att... att det är en viss form av självplågeri liksom, den här branschen, att du gillar ju liksom också att utsätta dig för den här granskningen på något sätt.
Men hur mycket plats kunde du ta? Jag tänker, om man, alltså du pratade om klassens clown och du hade ändå den här scenskoleidén och du hade liksom en vilja över att det är ju en exhibitionistisk sida. Ja, den finns ju som en mängd med, den har ju inte bara med
delar
dig.
Du den?
Ja, men eller hur? Det är ju alla liksom, är ju där.
Som annars ska man nog inte hålla på med det.
Nej, men det tror jag är en förutsättning för med adrenalintillskott att du ändå är beredd att ta det utrymmet. Ja. Men du måste ju också ges utrymme. Du måste ju också ha en möjlighet att ta plats.
Jo.
Hur var det?
Ja, det var väl så att jag var ju yngre. Idag är det en helt annan... Idag skulle ju, idag är de väldigt, väldigt unga allihopa. Det är på ett annat sätt att rekrytera och allt det där. Men som jag säger, alltså, det var både...
men du verkar ju inte ha vassa armbågar.
Nej, det kanske jag inte har.
Hur tog du det fram?
Ja.
Var du bara bra?
Det vet jag inte, det får andra bedöma, men nej, det jag var kanske inte så fräck, det var jag inte, förutom det här samtalet med Kjell Andersson på Filmhuset då. Nej, det bara flöt på något sätt, alltså, jag vet inte riktigt, det är en bra fråga måste jag säga, jag har nog aldrig fått den frågan förut, jag har nog inte funderat så mycket på det hela. Det var ju så jäkla kul, va?
Ja.
Eller hur?
Ja.
Man fick åka iväg på olympiska spel och man fick åka iväg på fotbolls-VM och fotbolls-EM. Man fick vara där det hände. Det var ju en ynnest att få göra allt det här. Även om Kjell inte tyckte att jag var ödmjuk från början, så nu när jag tittar tillbaka så är jag otroligt ödmjuk. Tacksam för att man har fått uppleva allt det här. Verkligen.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Public service, det är väldigt starkt. Det finns en stark koppling i svenska folksjälen nästan. Jag har ju själv varit med Sveriges Radio i 25 år. Liksom, så att, det är nästan någon som tycker det är grundlagsskyddad rättighet att ha tillgång till kommentering och sportprogram i tv i Sveriges Television. Hur är det att vara? Jag vet att det inte är direkt koppling till staten. Det finns ju ändå ett eller annat steg emellan. Men det finns ju ett starkt avtal med staten ändå. Som ju är grundförutsättningen för att få bidraget och rätten att hålla på. Hur är det att vara statlig?
Vilken fråga. Jaha. Nej, men alltså public service-tanken är ju en väldigt fin tanke såklart. Att det ska finnas ett oberoende politiskt och kommersiellt. Jag tror ju som de flesta andra av kollegorna att det är viktigt att hålla det. Det är viktigt att ha en SM-vecka där alla sporter som normalt sett inte får plats i andra kommersiella sammanhang får en plats. Mm. Både på vintern och på sommaren. Det gör ju public service. Det är viktigt att röster får komma fram som inte handlar om kommersiella grunder. Får komma fram. Sånt ska värnas tycker jag. Mm. Sen kan man ha 1000 åsikter om public service. När det är bra eller när det är dåligt. Och det finns naturligtvis både ja och nej svar på allt av det där. Public service är inte alltid bra. Och ibland är det alldeles lysande. Men jag tycker verkligen att det har en plats i detta på något sätt. Och hur det känns att vara statligt anställd har jag inte riktigt...
Statlig.
Det har jag inte riktigt anammat den känslan. Liksom. Där får vi ta vid ett djupa... Vi får ta den i psykoterapeutsoffan, Lasse.
Men, ja, det hamnar vi alltid för eller senare i en journalistdiskussion. Men om du kommer in i ett rum där det sitter ett gäng yngre medarbetare... så att säga nästa generation som är på den här bilden vi hade idag som du var för 30 år sedan och så vidare och du blir inbjuden att tala om journalistik. Vad vill du prata om då på grundval av den journalistiken du har lärt dig och snappat ända hemifrån egentligen vardagsrummet i Vasastan ända fram till den journalist du är idag? Vad vill du prata om?
Så här alltså, Jag har sedan ett antal år tillbaks en arbetsuppgift att coacha flera av de yngre medarbetarna, väldigt många. Kanske inte bara på sporten faktiskt, utan även andra. Jag nämner andra namn på de här, för det här är lite, man ska inte säga att det är som en psykoterapeut, men det är en väldigt, väldigt stark integritet när det gäller att prata med folk, och speciellt med alla givetvis. Ja. Och där hjälper jag mina yngre kollegor med olika saker. Framförallt när det gäller programlederi, men också journalistiska tips när det gäller intervjuer och sånt. Jag har ju gått en del sådana Savotsky-utbildningar och sådana saker. Och det tycker jag är jättekul. Ruggigt inspirerande måste jag säga. Det är ett sätt att gå vidare i det här jobbet tycker jag. Det är att delge jag njuter faktiskt av det. Jag tycker det är jättekul. Och det är så jäkla kul att se om man har pratat med någon till exempel. Och allting händer ju inte så här, pang bara. Men när man ser en utveckling och känner att wow, nu har du fått släppa på det du har inom dig. Och nu har du skaffat dig verktyg. Du har själv jobbat fram någonting som gör så att du faktiskt fungerar i det här jobbet. Det är svårslaget faktiskt som upplevelse. Jag tycker det är hur kul som helst. Alltså.
Vad lär du ut?
Det är ju... kanske intervjuer och framförallt påtala liksom att tänk på lyssnandet. Jag har inte varit speciellt lyssnande själv i den här intervjun, men nu är det du som intervjuar mig.
Ja. Du har ju frågan.
Ja, jag gör det. Men sånt som jag tycker är viktigt, att möta människor, att det första intrycket, att våga ta kontakten. Sen kan det vara såna här rent tekniska saker i programlederi eller att framträda. Väldigt detaljerade saker. Man får ta lite i taget, men hur du för det helt enkelt när du ska göra en presentation.
Vad är det viktigaste?
Det viktigaste är ju naturligtvis att vara tydlig, att vara lyssnande, att försöka skaffa sig ett språk och att tänka så här att många säger att jag är nervös. Det förstår jag. Det har jag också varit många gånger. Men försöka omarbeta ordet nervös och hitta en synonym som i mitt fall som jag försöker säga till dem. Kalla det inte för nervös, kalla det för laddad. Du är laddad för din uppgift. Och det ska du vara. För den dagen du inte är det. När du inte känner det här stråket utav att det här är lite farligt. Isen kan vara lite tunn någonstans.
Det är live det här. Ja.
Så, när du inte känner den känslan, då blir du inte bra. Nej. För då har du lagt av på något sätt. Så det där tycker jag är en viktiga punkter att plocka fram. Sen är det väldigt mycket individuellt såklart.
Mm. Jag kan säga ibland, jag vill inte använda, men när man säger att det finns en dieseldrift i verksamheten, alltså en bulk, det finns ju, jag menar, om du har gjort 400, du går mot 500 sportspegel liksom, så är det klart som det måste ju varit en eller annan driftsspegel i det här så att säga, driftsprogram eller annat liksom, där du går in och bara gör jobbet. Alltså, jobbar du ändå med att framkalla den här, för jag förstår vad du menar verkligen med att du ska känna dig laddad, nervositet ska omvandlas till att du är laddad, du blir framåtlutad, du blir påslagen, adrenalinet kommer, den här delen när liksom nedräkningen kommer och du är igång, va? Men
jag är fortfarande jättetrött en måndag efter en sportspegel.
Är det så?
Ja, absolut. Jag behöver ha det lugn och ro på förmiddagen. Nu hade jag inte sportspegeln igår, därför kan jag sitta här hos dig idag. Det är måndag idag.
Ja, vi planerar in den här precis.
Det hade varit jobbigare för mig att komma hit en måndag efter en sportspegel.
Fortfarande efter att ha varit i en god bit över 30 år i den.
Absolut. Alltså, för att någonstans slår du på det här, du vet ju vad det här handlar om.
Ja. Jag brukar säga adrenalin är en av de viktigaste kompisarna jag har.
Men det kostar också lite kraft, va?
Ja.
Och det där vet du har gjort så enormt mycket grejer, väldigt, väldigt många bra grejer. Och när du inte vaknar upp och är trött efter en sportspegel, då ska du nog börja fundera på om du ska göra en till sen. Det tänker jag i alla fall.
Du säger att nervös har du varit många gånger.
Ja, men laddad. Jag vill försöka översätta det till laddad.
Innan du lärde dig att bli laddad så har du varit nervös.
Ja, fast det är ju länge sedan. Alltså.
Eller hur? Ja, men visst är det så? Visst är det så?
Sen kan det vara utmaningar förstås som gör en mer laddad. Jag menar, under pandemin så hade vi en pandemistudio. Då skulle vi sitta och prata med immunologer, läkare, forskare om den här pandemin som drog över. Det här var ju våren 2020 då.
Och vad bra det var att göra det med utgångspunkten från att du som programledare inte visste.
Nej.
Inte kunde.
Nej.
Och kanske till och med vissa sammanhang inte förstod.
Ja.
Men hade vett att ställa frågorna.
Men
optimalt för mig som satt och tittade.
Ja, men vet du vad?
Berätta.
I början så var det så att alla de här immunologerna och experterna och forskarna, de visste inte heller.
De visste
riktigt.
Inte heller.
Nej. Och det där var on speaking terms. Så att många gånger sa vi att ni får helt enkelt svara att vi vet inte.
Nej.
Än. Det var liksom. Ja. Och just den där våren 2020, den tar jag med mig överhuvudtaget. Det var en närmast surrealistisk upplevelse. Men jag tyckte att det var väldigt smart av våran chef då, som var Åsa Edlund Jönsson.
Ja.
För det sändes ju ingen sport, eller gjordes ingenting. Vi hade ju inte speciellt mycket att
göra. Nej, det var ju nedlagt. Nej. Ja.
Och då gjorde man det här istället, som ju var, som verkligen hittade public service kärna, nämligen att ge folk den information man kunde ge om den här farsoten som hade dragit in rätt vad det var. Va?
Och ställa frågor.
Ja, ställa frågor. Det är det viktiga liksom, i sådana där sammanhang.
Nu går vi från sport till samhällsjournalistik här. Och det är ju pandemi-tv om jag får kalla det för det. Det låter nästan slarvigt, men alla som är med i det här fattar ju. Även efter krigsutbrott. Alltså du har ju en bas med Godmorgon Sverige många år.
Jo, men där träffade man ju politiker och skådespelare och gud vet allt, om man filmrecensenter. Det är liksom allmän journalistik helt enkelt. Som jag är också intresserad av givetvis. Jag är allmänt intresserad.
Ja. Och det kanske kommer från uppväxten.
Det kan det nog vara.
Men pandemi-tv, även i samband med det ryska anfallskriget. Jag tyckte att man pratade om kriget i Ukraina från den 22 februari 2022 då. Men jag får säga ryska anfallskriget. Jag
det får man ju lov att
per
kalla
definition
det för.
Definitivt. Är ändå mer korrekt om jag uttrycker mig på det sättet. Då blev du också inkallad att arbeta med det.
Ja, men vi var några stycken då. Det var Kristoffer Lundström från Kulturen. Det var Fredrik Skellemar från Nyheterna då och jag. Och då växlade vi av, det var säkert någon annan också, och då växlade vi av varandra att på helgerna då, för det var ju väldigt, i inledningsfasen så var det ju samma, det var också den rädslan och osäkerheten.
Precis,
som fanns, och folk visste inte vad är det frågan om, vad är det som händer? Och där har ju public service en enorm uppgift, och man kan prata om det liksom, hur ska vi klara oss i den här miljön med vikande siffror, och hur ska vi hitta de som är 20-40, alltså åldern, hur ska vi bete oss gentemot det som hela tiden kommer då med konkurrensen helt enkelt.
Inte minst inom sport har det varit påtagligt.
Sport såklart, här, det är ju så att när det börjar hända grejer på riktigt, riktigt allvar, med respekt för allt annat också såklart. Men när det brinner till, då kommer folk till SVT fortfarande. Mm. Alltså.
Ja, ja. Så
och det, så var fallet liksom, även den här gången.
Men hur fungerar du själv i ett sånt sammanhang då? Jag menar, oro måste ju finnas. Oro är ju en mänsklig rättighet att känna i sådana situationer. Och när vi sitter och pratar här nu, så har vi en utveckling i Mellanöstern som är... Mm. Som ju jag tycker är stressande att följa nyhetsbevakningen kring. Hur fungerar du i din journalistiska...
Nej, men alltså det där vet du också om. Du har en yrkesroll, du har en uppgift, du ska genomföra den uppgiften, du ska ta reda på fakta, du ska se till så att du lyssnar på människor som kan frågan, du ska ställa kritiska frågor, du ska ställa frågor som ger information.
Ja.
Då har du en professionell uppgift, hur mycket det än brinner omkring dig. Och det där tror jag är liksom en läggningsfråga, att du går in i någonting som du ska göra. Det är en arbetsuppgift som ska utföras. Sen är det väl klart att jag hemma vid på kudden funderar, hur ska det bli för våra ungar? Jag har 2 barn själva, hur ska det bli för deras barnbarn? Det är klart att den oron bär vi ju de flesta av oss med oss. Och man ser... hur eländigt saker och ting är. Och man fruktar för att det kan bli riktigt, riktigt svårt.
Mm.
Den oron har jag också. Men när det gäller jobbet, då måste jag göra mitt jobb.
Mm.
Ja, det är det jag satt att göra i det här. Annars måste jag välja en annan väg. Annars måste jag hoppa av.
Mm.
Svårare än så är det inte.
Och det är ju journalistens roll.
Ja, så är det.
God morgon Sverige, som sagt. Decennium, var det?
Ja, men jag körde väl ungefär mellan 2004 till 2014 någonstans. Mm. Och kombinerade det här med en massa andra saker. Jag var också projektledare för Hockeykväll och drog igång det.
Mm.
Jättekul projekt som vi fortfarande tickar på. Sen har ju formerna förändrats såklart. Så att jag kombinerade, jag ville göra mycket saker. Sen till slut är det ju ändå så att man måste på något sätt, man blir lite äldre.
Mm.
Det är bara du som håller ung fortfarande. Alltså. Och då känner man att man måste liksom bestämma vad man ska lägga sin energi i någonstans, ja. Någonstans.
Men du blir ju inkallad att göra när det är så att säga skarpa lägen. Pandemin, jag förstår ju att det var en tillgång att ha journalister på en redaktion som ändå är anställd. Att man liksom använder flera i den situation som uppstod. I samband med ryska anfallskriget och fullskaliga angrepp på Ukraina, så blir du också inkallad.
Det hade du också blivit om du hade varit kvar på public service, Lasse. För att någonstans är det så här att vi som har jobbat med sport och speciellt direktsända saker och under en längre period, alltså det kan handla om timmar. Där kanske vi har någonting som kommer till glädje i sådana här sammanhang, att man kan hantera en direktsändning. Och sen så krävs det förstås också att man hänger med i ämnen och så, det är ju givet, men just att man kan hantera direktsändningar tror jag är en fördel när det gäller såna här situationer. Sen måste du ha experter omkring dig, det annars går det ju inte.
Annars har du ingen att fråga.
Nej, annars går, du måste absolut ha
vill
det.
Du göra vill du göra mer utav det här?
Jag skulle inte backa om någon ringde i eftermiddag och sa, vet du vad, nu brinner det till här, kan du sända ikväll? Jag skulle åka dit direkt.
Mm. När du tittar på program du inte är med i, oavsett kanal, när görs det dålig sport-tv, tycker du?
Men vet du vad? Lite grann så här är det. Nu låter man ju som en jävla sportsnobb här, alltså, men det har ju blivit. Så att jag väljer liksom in, jag är ju en slavisk följare av Premier League till exempel, sen barnsben.
Ja. Det sitter kvar.
Ja. Igår såg jag 2 matcher.
Ja.
Ja. Jag såg både Liverpool-matchen och Arsenal-matchen. Jag håller på Arsenal för övrigt, det kan jag också säga.
Ja, det.
Och då har jag en anskokorrespondens via sms.
Alltså, det är så det funkar?
Ja, då kommenterar vi och tycker saker och ting bra eller dåligt. Och sådär.
Men, för det är ju själva fotbollsmatchen.
Ja.
Den är ju som den är, den kan man ju bedöma och kommentera. Inte. Ja. Men det görs ju mycket studioproduktioner rent generellt liksom i...
Ja, nej, men jag tycker det mesta är väldigt bra.
Tittar du på utländska produktioner också?
Nej, inte särskilt mycket. Nej, det kan jag inte påstå.
Jag tycker det är fascinerande att se hur det fungerar i...
Jo.
I andra...
Beroende på vad man tittar på så är det klart att det kan ibland skiljas rätt mycket i plånboken. Och sådär. Så att ibland så tittar du kanske på saker där de har mycket mer pengar att göra av med.
Ja, de budgeten, ser lite annorlunda ut.
Men jag tycker generellt sett, det är klart att det finns undantag alltid, men generellt sett, oavsett SVT eller kommersiella kanaler, så tycker jag det mesta jag tittar på är rätt bra. Men som jag sa, jag har ju också lärt mig att välja det jag vill se, och då vet jag att då får jag en viss...
Du intresseras av det du tittar på, så att säga. Sen är det ju faktiskt en, det är en rättighet att sluta titta om man inte tycker att det är bra. Det kan ju faktiskt hända. Ja. Du, om du fick någonting under alla de här åren, har du ju missat som du ville göra.
Mm.
Som grämer dig. Varför fick jag inte det här? Eller varför gjorde jag inte det här när möjligheten gavs? Vad är det?
Ja, jag ställdes en gång inför ett val faktiskt. Och det hade vi, då hade vi jobbat med, jag jobbat med två stycken val också.
Mm. Apropå det.
Ja, valsändningar i olika sådär. Men då var det efter en valsändning, nu håller jag på att bluddra bort åren här, men strunt samma, det var rätt länge sedan i alla fall. Och då den personen som jobbade med det här valet sa, vet du vad? Du klarar ju av det här med direktsändningar och så här. Vill du bli programledare för programmet God kväll?
Mm.
Som ju också slumpmässigt sett råkade vara uppe i Umeå. Och då funderade jag mycket på det där. Och då var jag också programledare för Godmorgon Sverige då. Och jag funderade och funderade i någon vecka eller 14 dagar. Då skulle det vara meningen att jag fick släppa allt det här då. Och åka upp till Umeå och bli då en sån programledare för God kväll. Och jag tyckte det var spännande. Jag gillade intervjuerna igår kväll som du gjorde. Men när de sitter runt bordet, ungefär som vi sitter nu. Då tänkte jag att där kan jag få utlopp för mitt sug efter att intervjua folk. Men sen var det någonting som hände. Exakt vad minns jag inte. Men jag tror att det blev någon stor nyhetshändelse. Om det var någon jordbävning eller någonting sånt där. Och då kände jag så här, wow, det här är ju nerven. Här vill jag vara. Här händer det grejer.
Okay.
Och så visualiserade jag de här bilderna. God kväll, jättetrevligt program och allt där. Men vet du vad, vem är du? Jo, men du är nog, du ska nog vara där det händer grejer.
Mer hetluft än...
Ja, och mer det här överraskningsmomentet.
Uh-huh.
I nästa sekund så kan det här hända.
Uh-huh.
Och så får man hantera det. Så det var nog det som avgjorde det här valet. Men jag funderade länge väl på frågan faktiskt.
Uh-huh. Tycker du att du valde rätt?
Det tycker jag.
Vi har en punkt i vårt samtal som heter stickspår.
Mm.
Och vi har nått det nu. Det är där du ska få några kortare frågor och svar här bara.
Mm.
Eller jag ställer frågorna, du ger svaren. Det känns lite grann där vi är. Och nu är det ett val till att börja med. Sportnytt eller Sportspegeln?
Sportspegeln.
Sommarsport eller vintersport?
Sommarsport.
Mästerskap eller seriespel?
Dubbelt. Allsvenskan, ja, i fotboll. Annars mästerskap.
Okej. Okay. Så svaret på frågan mästerskap eller seriespel blir...
Någonting där mitt emellan.
När njöt du av livesport senast?
Igår kväll.
När du kollade på...
Ludvig Åberg.
Ja!
Ja! Jag hade klämt två fotbollsmatcher innan också. Det var jättekul det med. Men Ludvig Åberg var ju fantastisk. Jag har ju också blivit golfare på gamla dagar. Så att, ja.
Okej, okay. Du får strax återkomma till det. Den sista frågan i stickspåret är, vad är tjusningen med en sportredaktion?
Samarbetet.
Mm. Golfen, du lirar själv säger du?
Mm.
Är det på så här, du är singelhandikappare eller är du...
Jag är rankad... det finns 500 000 golfare tror jag eller något sånt där. Kanske lite till i Sverige. Jag är väl rankad som nummer 260 000 spelaren.
Okej, okay. Ja. Men det är mitt i alltså.
20 handicap. Började 20 sent faktiskt. Jag är 61 nu och började. Hade aldrig rört en klubba innan jag var 52. Så att, ja, men det har blivit en härlig grej att hålla på med.
Okej. Okay. Mm. Ludvig Åberg måste vi ändå nämna några fraser om. Han är ju 24 va?
Ja.
Och... den första major-tävlingen kom tvåa och allt på det där. Men vad kan vi se av honom?
Du kan se en som kommer att vara en av våra största sportstjärnor de närmsta 15 åren.
Räcker det?
Det kanske inte ens räcker med det, men då är han ju 40 någonstans där.
Men golf kan
spela länge. Men i alla fall, Jag är övertygad om det. Och han kommer säkert vara världsetta inom de närmsta åren.
Så jag är ju inte särskilt intresserad av golf. Mm. Men så otrolig. Vilken personlighet.
Ja, verkligen.
Vilken figur.
Hans mentala styrka är ju fantastisk.
När får vi se programmet Mats Nyström möter?
Aldrig.
Varför inte?
Ja, någon måste ju ge mig ett erbjudande om det.
Nej, men SVT startar, jag menar, min sanning, alltså jag tänker så här, min sanning fast sport.
Ja.
För min sanning med, som SVT ger ut tycker jag är fascinerande. Det är ju en annan sportprofil, jag vet. Mm. Men just att man bara lyfter de enskilda sportprofilerna.
Ja, jag skulle inte ha någonting emot det, men jag tänker att det där får ju någon annan föreslå.
Men varför tar du inte en sittning med din sportchef Max Bursell på Filmhuset och bjuder på en lunch?
Nej, men alltså den tiden, Lasse, är liksom förbi där jag springer till chefsbordet och tjatar om att få göra saker. Take it or leave it. Om de vill att jag ska göra någonting, då så får jag fundera lite grann. Och så får jag väl säga ja eller nej. Och som jag sa tidigare, ringer de och säger att nu brinner det, nu händer det grejer i världen, kan du sända om 2 timmar, då åker jag direkt och gör det.
Mm. Och som sagt, det är ju journalistikens grundpel. Är det någonting med journalistiken idag du känner att det här är inte 100?
Ja, det är ju, alltså så här, jag vet inte om vi får plats i det samtalet. Den stora grejen, det gäller ju inte bara journalistik, det är ju den tekniska utvecklingen. Att det finns möjligheter att göra saker och ting numera som det inte fanns förut. Och det finns enormt många skribenter och folk kan uttrycka sig via sina egna kanaler och hela den delen av det hela. Det är väl liksom det som har hänt i utvecklingen mycket. Jag kan ibland tänka att även fast alla har den här möjligheten att uttrycka sig, så kan jag känna att det är svårare för de här yngre att hålla i sin personlighet under en längre tid. Du kan ploppa upp ganska snabbt och du försvinner ganska snabbt. Det kan jag ibland tycka att det är synd. Att precis när du har lärt känna de här som har de här tankarna och idéerna, ja, men då är det något annat som dyker upp veckan därpå. Så att förr om åren så var det mer kontinuitet, så att säga. Och det beror ju på att idag är konkurrensbilden mycket, mycket större. Man slåss om utrymmet på ett annat sätt via alla de här sociala medierna och kanalerna som finns. Men kanske att jag skulle vilja se, och det där formar vi ju själva såklart, men kanske lite färre så stora personligheter på det sättet än det var förr. Men glöm inte bort att då fanns det radiosportens sport så. Pang, och det fanns SVT Sport, eller det fanns Rapport, och det fanns Aktuellt. Det var ju det du fick titta på.
Det var punkt.
Håll till godo med detta. Och det är klart att då var det en annan grej.
Det var en tid när SVT faktiskt bara sände sport 2 gånger i veckan.
Ungefär.
Om det inte var direktsändningar. Det var ju en tid när man inte fick visa en fotbollslandskamp direkt om den inte var utsåld på förhand.
Ja.
För han var ju sånt faktiskt i eftersändning.
Ja.
Man visade en blundskylt i.
Ja.
Nu visar vi resultatet från matchen, alla blundar. Ja. Men, och det var inte så vansinnigt länge sedan.
Nej.
61 år. Har du börjat titta på dina pensionsbesparingar?
På pensionen? Tittar jag man väl? Gör inte du det?
Jo då. Nej, jag har till och med börjat plocka ut en pension.
Har du det?
Ja. Nej. Det visade sig att jag kunde tidigare lägga från någon privat pensionsspar.
Otroligt.
Så jag plockas ut när jag fyllde 55. Ja. Så det har jag börjat göra. Ja. Sen kommer det en gång i morgon. Jag är mycket stolt över
det. Det är ingenting som upptar hela min livsstund, så att säga. Jag tror man måste försöka hålla. Det här är en klyscha liksom, men försök vara liksom där du är på något sätt och sådär. Det är nog en bra.
Klarar du det?
Nej, inte alltid såklart. Det är väl ingen Nej. Som gör det egentligen. Men jag blir inspirerad. Jag går in i ett mod och när man snackar med folk. Jag älskar att prata med folk och sådär. Så. Kommunicera helt enkelt. Och golfen är ju också en sån här grej där man. Där blir jag nog lite introvert när jag spelar golf faktiskt.
Okay.
Ja, där gillar jag inte att snacka så där jättemycket när jag spelar.
Nej,
då musslar jag ihop det hela och känner att då, nu är det fokus på det här liksom.
Okay. Så du är som en golfkompis och går en runda så där. Det är inte så oerhört berikande för.
Så där tror jag.
Du är mer intresserad av spelet.
Ja, det kräver så jäkla mycket av det så du måste ha fokus, annars så går det inte bra.
Mats Nyström, Mr. Sportspegeln.
Okej då.
Som dessutom fungerar som mentor och samtalspartner för ett gäng yngre medarbetare. Ja, och på det sättet för vidare din, får jag säga, journalistiska gärning. Jag vill inte vara märkvärdig när jag säger det, utan jag menar det verkligen. Det är vi glada för. Tack så mycket för att du gästade Sporthuset Spotlight.
Tack för att jag fick komma och delta.
Och är det så att Jens Hultén på den lunchen eller fikan ni ska ha säger att vi behöver en statist här i nästa film, Jakt.
Då säljer du upp.
Det blir slutorden. Ja. Där har du våfflan. Tack för att du kom.
Tack, Lasse.
Ni har lyssnat till Sporthuset Spotlight. Intervjupodden som går på djupet med en idrottsprofil eller andra personer med kopplingar till sportens värld. Och som släpps varannan måndag. Sporthuset Spotlight produceras av Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Tommy Åström och Patrik Åhman. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.